Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.
Hej allesammans och välkomna till en ny Nyhetsveckans special, idag med nummer 21. Och vi ska träffa och prata med Tobbe Larsson, en av medgrundarna till Education for Future. Och ni känner kanske igen honom, eller så gör ni inte det. Han är en som egentligen gillar att jobba lite i bakgrunden, men han har ett långt förflutet i flera olika nationalistiska rörelser och har bland annat varit partiorganisatör för SD. Och enligt tidningen Expo, de är ju sanningsvittnen, det vet du ju, så är han en av de 10 personer som såg till att Sverigedemokraterna kom in i riksdagen. Det var bra jobbat. Och för ett år sedan var Tobbe med och drog igång den här föreningen Education for Future, som på sin hemsida skriver att de vill generera ökade kunskaper och en starkare sammanhållning. De organiserade den väldigt lyckade alternativa bokmässan i Stockholm i oktober förra året. De lägger upp massor med intervjuer på sin YouTube-kanal och ska i år arrangera en antirasistisk gala. Vilket kanske låter konstigt, men det får han förklara. Så, välkommen Tobbe!
Tack, jag vill bara rätta till en liten sak. Jag är faktiskt inte medgrundare till Education for Future. Däremot så har jag varit med och hjälpt till. Jag har ju hjälpt Education for Futures ordförande Eva Donnell med att med vissa saker i då Education for Future. Framförallt var jag ju med och hjälpte till med Bok- och mediamässan. Så att medgrundare det är tyvärr inte då, men jag har varit med och hjälpt till.
Okej. Vi kör väl igång. Vi har några frågor.
Får inte jag någon presentation?
Nej, förlåt mig kära älskade Maria. Det känns, jag tappade bort det eftersom vi inte hade vår vanliga introduktion. Och med mig har jag som vanligt min kära vän och kollega Maria Selander. Hej!
Hej, tack för det. Vad kul att vara här med er, Ingrid och Tobbe. Nu kör vi på riktigt.
Ja, det gör vi. Tobbe, du tycker precis som vi att den viktigaste frågan är yttrandefriheten. Varför är den så viktig?
Ja, på något sätt så är ju yttrandefriheten en förutsättning för alla typer av diskussioner. Framförallt den offentliga diskussionen som förs på de offentliga plattformarna i Sverige. Och sen har ju yttrandefrihetsfrågan, den har ju blivit viktigare och viktigare med åren, därför att det har blivit svårare och svårare att yttra sig fritt i många frågor. Man kan ju säga, tycker jag i alla fall, att Sverige i princip har blivit en form av diktatur, en åsiktsdiktatur. Och då blir den här frågan om yttrandefriheten, anser jag, den viktigaste. Det finns ju inga möjligheter att diskutera med andra frågor om vi inte har yttrandefrihet. Så att jag vill påminna om en artikel som jag läste här om dagen i Fria Tider. Jag tror att det var Polens biträdande justitieminister, jag kommer inte ihåg vad han hette, Sebastian någonting, som sa att den här åsiktscensuren som sker idag, framförallt på internet, det är en form av kommunism. Man ser ju i västvärlden att vänsterradikala nätjättar på något sätt har tagit över informationsflödet. Och dessutom så har ju kulturmarxister tagit över media sedan gammalt, de andra traditionella kanalerna och olika institutioner av olika slag. Och det menar ju då den här polske ministern i den här artikeln i Fria Tider, att det här är en väldigt, väldigt farlig väg vi är inne på. Och jag håller med om faktiskt det han säger. Så att därför tycker jag att yttrandefriheten är den viktigaste och mest prioriterade frågan just nu. För att utan den så kan det inte förekomma någon diskussion överhuvudtaget.
Just Polen har ju tagit tag i den här frågeställningen genom att stifta nationella lagar som ska tvinga de stora techföretagen att censurera mindre. Vad tror du om hur man kan komma till rätta med den här problematiken? För att det är ju just, alltså åtminstone som jag ser det, jag tror ni håller med mig, så är det just det som är det stora problemet, att yttrandefriheten i praktiken styrs av 4 mäktiga företag: Google, Facebook, Twitter och i någon mån Amazon.
Jag tror ju på att en sak är ju att vi måste få igång ordentliga organisationer som tar upp den här frågan på riktigt. En sak som jag har funderat på länge, det är att starta ett yttrandefrihetsparti. Kanske inte starta själv, men åtminstone vara med i ett sånt projekt. Att på något sätt aktivt vara en del av det. För jag tror nämligen att många människor ser det inte som att man tar tag i en fråga ordentligt om att starta ett parti. Jag själv är ju väldigt skeptisk till det här med parlamentarismen och partier. Men jag vet att många ser det inte så seriöst förrän man har startat ett parti. Jag är ju mer för skapandet av nätverk, intresseorganisationer, plattformar och liknande. Men å andra sidan så det är nog möjligt att starta ett parti och samtidigt bedriva aktivism och skapa nätverk och plattformar. Om inte annat kan vi ju titta på våra motståndare. Vänsterpartiet och Miljöpartiet är ju bra exempel. De bedriver ju aktivism och bygger plattformar och samtidigt sitter med riksdagen. Sverigedemokraterna har ju kanske inte gjort det i lika stor utsträckning eller i princip ingenting. Så jag tror att det första steget är att vi verkligen startar ett yttrandefrihetsparti där vi får upp den här frågan som en viktig fråga. Jag menar, kolla på många av de partier som finns idag. Socialdemokraterna exempelvis, det var ett enfrågeparti från början i mångt och mycket, där man tog upp social rättvisa och jämlikhet. Miljöpartiet, det var ju miljöfrågor. Sverigedemokraterna var ju, det var ju invandringsfrågor. Och de flesta partier har börjat som enfrågepartier och sen så har de gått emot att de har fått ett heltäckande program. Och jag tror att det finns en stor potential för ett parti som tar upp yttrandefrihetsfrågan. Jag menar, titta på den politiska censur idag som finns på nätet. Den är ju galet.
Jag får bara in snabbt innan du hoppar in och frågar. Tror du att yttrandefrihetsfrågan är en sån fråga som engagerar så mycket att man skulle kunna få folk att sluta upp bakom den?
Ja, det tror jag. Och framförallt så är det en framtidsfråga. Man lyssnar på ett av Donald Trumps tal. Jag tror det var när han stod och pratade vid muren där som de har byggt upp där i Mexiko. Så sa han att det här är framtidens fråga. Och det sa jag redan för många år sedan, att det är framtidsfrågan. Och det gäller ju att se framtiden. Vad är framtidens fråga? Och jag tror att framtidens fråga kommer att vara yttrandefrihetsfrågan ännu mer än idag. Jag menar, idag är det massor av människor där ute, och det är inte bara högerextremister som de kallar det för, utan det är även människor från vänsterhåll. Jag är helt säker på att i ett sånt parti skulle man kunna nå, jag menar, många människor från olika ideologisk bakgrund. Och inte bara svenska för den delen heller. Utan här kan vi få gå tvärpolitiskt. Mm. Den här frågan engagerar många. Det finns många vänstermänniskor som tycker det är för jäkligt att vi inte har yttrandefrihet. Och alltså, vi måste på något sätt ta tag i den här frågan på riktigt.
Jag skulle vilja komma in här och säga emot. Jag tror absolut inte att man ska starta ett nytt parti. Vi har redan för många partier. Kan ju säga hända att några av dem ramlar ur riksdagen 2022. Men vi ska definitivt lyfta yttrandefrihetsfrågan. Och jag tror att det stora problemet är att förr hade vi grundlagsskyddande yttrandefrihet, men vi hade egentligen ingen chans att göra vår röst hörd. Ytterst få människor hade ju det. Ja, jag hade ju, Maria hade det som journalister inom mainstream-medierna, men en vanlig Svensson hade ju extremt svårt att göra sin röst hörd. Det var en liten insändare som man eventuellt kunde få in i lokaltidningen. Så skedde hela den här yttrandefrihets revolutionen genom internet, och så var det fantastiskt i 10-15 år eller någonting, och sen bam, så märkte ju, alltså liksom tog marknaden, de här big tech-jättarna tog över, och de som miljardärer de är, så är de ju extremliberaler, alltså liberal i den dåliga bemärkelsen, och de kom på att nej, men vi kan ju göra så att bara de med våra åsikter får höras, och så gör vi oss av med alla så här Trump-människor och så. Och jag tror inte alls att det finns vänster, ja, det finns ju enstaka, jag tror inte det finns någon rörelse bland vänsterfolk om att yttrandefriheten är i fara, för de har samma uppfattning som många hade under kommunisttiden, att ja, men det är ju de rätta åsikterna som får sägas, det är ju bara de dåliga åsikterna som tar bort. Så de känner inte detta in på bara skinnet, de kommer att få känna det, men de är inte där nu.
Jag håller med om mycket av det du säger, och jag har faktiskt varit inne på samma linje som dig förut. Jag har sagt att nej, något parti, det behöver vi inte skapa, vi har ju redan partier. Men jag tycker faktiskt inte det idag, och jag håller inte riktigt med om det där med att det inte finns människor på man säger, vänsterkanten som inte drabbas av det här. Jag menar, det är inte bara invandringsfrågan, utan det är vaccinfrågan. Det är även det här med covid-19 och en mängd andra frågor som vi traditionellt sett inte alls ser som några högerfrågor, där man drabbas stenhårt av censuren. Jag har sett flera kommentarer ute på nätet där vänstermänniskor säger, varför är det så mycket Sverigevänner som tar tag i de här frågorna? Finns det inga vänstermänniskor? Och jag har reagerat på det här flera gånger. Och det kommer bli mer av det här. Jag menar, titta på hela den här rörelsen som pratar om det här med covid-19. Är alla de högermänniskor? Nej, det är de verkligen inte, långt ifrån. Det är massor av vänstermänniskor. Och då kommer vi försöka kapa den frågan. Så att jag tror att... Och sen dessutom, skulle Sverigedemokraterna ta tag i den här frågan, så går inte det. För de anser inte jag riktigt har värnat yttrandefriheten. De har inte speciellt högt i tak i sitt eget parti. Nej. Och dessutom så är det också så att din vänstermänniska, han kommer över sin döda kropp gå med i Sverigedemokraterna. Så vi behöver på något sätt ha ett parti som bara driver den frågan. Och det är väl kanske inte... Ja, på något sätt så är det för att alla ska kunna samlas under ett och samma paraply. Och det är yttrandefriheten. Men jag förstår att det här är svårt att ta till sig. För jag har hittills träffat väldigt få människor som tycker att wow, vilken bra idé. Utan alla reagerar som du, Ingrid. De säger, inte ett parti till, snälla. Men jag har en andra åsikt.
Ja, nej men okej. Jag är inte så glad för just parti. Men man kan ju också bilda föreningar som verkar för detta. Och för 10 år sedan startade jag ju Tryckfrihetssällskapet, som just var ett sånt sällskap som skulle värna yttrandefriheten. Det var alldeles för tidigt. Vi fick inte hyra lokaler. Vi blev kallade nazister och allt möjligt. Kanske är tiden mer mogen utav det.
Det är inte samma sak. Därför att svenskarna har ända sedan de gick i småskolan indoktrinerat så att nätverk, underjordiska sådana som jag anklagas för att starta hela tiden, det är inte politik på riktigt. Utan det är när man ska påverka opinionen, då skapar man ett parti eller en förening eller något liknande. Men sanningen är att det gör man ju bara i en demokrati, och Sverige är ingen demokrati idag. Men tyvärr är det så att när vi då går ut och skapar sådana här nätverk eller mindre sällskap, då tar inte folk det på allvar. Så många av de här människorna som är där ute, får de höra att ett parti har startat, ja, då ses man på något sätt som att man är seriös. Jag tycker ju egentligen precis tvärtom. Jag tycker det här med partier, det leder ju ingenstans. Folk fastnar bakom massa papper och sitter på massa möten och åstadkommer ingenting. Men kan man göra lite mer som Vänsterpartiet och Miljöpartiet, som jag för övrigt tycker väldigt illa om. Men om man tittar på hur de organiserar sig, så har de både förut sin talan i riksdagen och de bedriver aktivism på gatorna mot yttrandefriheten. Men de har varit väldigt lyckosamma i sitt arbete, för det de tror på.
Men är inte Education for Future ett exempel på en sån förening som driver bland annat yttrandefrihetsfrågan och ja, annat? Eller?
Absolut.
Men räcker det inte med att expandera Education for Future och liksom utöka verksamheten för er? Eller måste vi starta ett parti också?
Nej, tyvärr är det inte så. Därför att väldigt många människor som är vänster och inte betraktar sig själv som höger, de skulle inte ta i Education for Future med tång. Och än mindre något annat parti som de betraktar som höger. Utan jag tror själv att ett parti som bara lyfter fram yttrandefriheten till en början, så att människor kan samlas under det. Men att ta exempelvis Miljöpartiet. Nu kanske den här historien inte är helt korrekt, men jag tror att den är någorlunda korrekt. En gång i tiden så startade man en rörelse där alla var emot kärnkraft. Det var ju länge sedan. Och man fick igång en hel rörelse som sen vidareutvecklas i en miljörörelse. Som sen i tur i förlängningen utmynnade i ett miljöparti. Nu är inte det riktigt exakt, stämmer inte med verkligheten, men i stora drag var det faktiskt så. Det vill säga att många gånger är det frontorganisationer som driver en fråga, som sen får med sig massor av människor från olika håll. Och sen tar man upp en fråga till och en fråga till. Men problemet är att vi i Sverige, vi liksom på något sätt delar vi in oss i vänster och höger. Och det där är ett jättestort problem när jag bara pratar med folk. Jag pratar med en dam här exempelvis om klimatpolitiken. Och men hon fick höra att jag då betraktar mig som högre, ja, då lyssnar hon inte längre. Nej. Så då testade jag att jag pratade med nästa person som jag visste var en vänsterpartist och sa att jag var vänster. Och plötsligt så lyssnade hon. Mm. Jag tycker det säger ganska mycket om hur klimatet är i Sverige.
Ja, men så är det. Men nu är, alltså jag skulle säga så att den stora skillnaden mellan miljöfrågorna och yttrandefrihetsfrågan, som ju är en demokratifråga. För utan yttrandefrihet så har vi ingen demokrati. Så är det bara. Den stora skillnaden är att när det gäller miljön så verkar många människor ha väldigt lätt för att tro på domedagsprofetior. Jorden går under om 10 år, det har man sagt i 70 år eller någonting, men den går aldrig under och den kommer inte gå under nu heller. Men säg till människor så här, yttrandefriheten är hotad. Nej, det är en grundlag. Den kan inte vara hotad. Alltså folk förstår inte detta. Och det är så märkligt, det är inte mer än 30 år sedan Berlinmuren föd. Alla som var med på den tiden före Berlinmurens fall vet ju att de hade noll yttrandefrihet bara liksom några mil från Sverige. Men nu är det helt omöjligt. Det kan inte hända i Sverige. Så jag tror att det är väldigt viktigt att jobba för att uppmärksamma folk på denna fråga.
Det är exakt det jag säger. Alltså man måste ju alltid fråga sig, vad är den bästa plattformen för att nå ut med en fråga som kanske flertalet inte än har förstått är en viktig fråga. Yttrandefriheten tror inte jag, det drabbar inte det stora flertalet svenskar att yttrandefriheten har begränsats. Utan det drabbar de som utmanar yttrandefriheten. Och vi tillhör en av de grupperna. Men det finns andra grupper också som inte betraktas som höger eller högerextremister eller vad det nu är, om någon nu gör det. Och därför är det viktigt att fråga, vilken är den bästa plattformen? Och partier är, tyvärr säger jag, en bra plattform och anses som att man är seriös. Jag tror inte mycket på partier. Men jag tror att det är ett bra komplement till nätverksbyggande och bygga organisationer och nya plattformar. Och jag har märkt under den tiden jag har hållit på att många kommer med frågan, varför startar ni inte ett parti? Och då har jag alltid sagt, nej, det behövs ingen parti. Det där leder ändå ingenstans. Titta på de som finns idag. Antingen blir de liberaliserade på vägen fram till makten, eller så tappar de sin, ja, de tappar det de stod för en gång. Men jag själv, jag har tänkt om och förstått att det här är någonting som jag tror är viktigt för att sätta den här frågan på dagordningen och driva upp den längre upp på dagordningen. Och jag är beredd att vara med och bidra med det jag kan bidra med kring det här. Och jag tycker det är synd att exempelvis inte Sverigedemokraterna har tryckt mer på det här än de har gjort hittills. Och det gäller även AFS och andra. Visst, man har ju naturligtvis tagit upp det, men inte alls i den omfattningen som är nödvändig. För här, nu börjar vi ju märka av i den här diktaturen, exempelvis i USA, när självaste presidenten blir avstängd från Twitter bara. Va? Jag tycker det är helt skrämmande. Det är så skrämmande så att jag hade inte kunnat tro det i min vildaste fantasi. Nej. Om någon hade sagt det för ett halvår sedan. Jag hade aldrig kunnat tänka mig det.
Ja, vi lämnar det här med partier och går över till svenskfientligheten. Du tycker att vi talar för lite om det. Kan du berätta lite hur du tänker?
Ja,
alltså, vad är det för det första? Vad är svenskfientlighet?
Ja, jag kommer in på det sen. Men man kan väl säga så här att det är rasism och diskriminering mot svenskar eller mot vita människor. Om man nu ska göra en grov beskrivning. Och jag tycker ju naturligtvis att alternativmedia, de tar upp konsekvenserna ut av det mångkulturella samhällets baksida. Och det är jättebra. Men jag tycker inte att de sätter det i rätt kontext. Mm. Den rätta kontexten är ju faktiskt att makthavarna idag bedriver en rasistisk och diskriminerande politik mot det svenska folket och mot vita människor. Mm. Och man gör det på ett sätt så att i längden kommer innebära egentligen ett folkmord. Och det intressanta är att många gånger pratar politikerna om att vi vill ha ett mer mångkulturellt samhälle, vi vill ha mer mångkulturella arbetsplatser, men det där är egentligen bara förevändning för att på något sätt genomdriva det här folkmordet. Jag menar, titta på vilken arbetsplats som helst som där det nästan bara är invandrare, exempelvis en sushibar eller en pizzeria eller liknande invandrararbetsplatser. Vem talar om mångkultur där? Hur många svenskar har jag sett på en sushibar som jag har varit på? Eller hur många pizzerier har svensk personal? Om det inte är någon ensam tjej som står där för att sälja mer pizzor. Men det, oftast finns det inga. Så att på något sätt så behöver vi gå vidare. Och inte bara ta upp konsekvensen. Utan vi behöver skapa de här plattformarna. Gemensamma uppror. Intresseorganisationer för svenskar. Det kan exempelvis vara så att idag finns det massor av svenskar som förföljs och trakasseras på grund av att myndigheterna tillåter det. Men de har inte råd sen att bedriva civilrättsliga processer. Varför inte starta exempelvis ett företag som och sätter samman ett antal jurister eller advokater som kan till en billig penning hjälpa de här människorna? Och sen när det inte är civilrättsliga mål, då får ju staten betala. Men alltså grejen är att det här är bara ett av många exempel på företag, organisationer, plattformar som måste skapas för oss svenskar. För att ta det här ett steg vidare. Vi kommer inte komma till rätta med det här med bara genom att klaga på utvecklingen. Vi måste också diskutera lösningar. Och det gör vi i alldeles för liten utsträckning.
Ja, jag antar att det du menar när du säger att det skrivs bara, talas bara om konsekvenserna, att du då tänker på alla de brott som har begåtts mot etniska svenskar, framförallt kanske under de senaste, ska vi säga, 1-2 åren någonting, så har ju det eskalerat och blivit ett allt mer synligt problem. Vad skulle du säga att det beror på att konsekvenserna blivit så mycket tydligare nu?
Alltså jag skulle säga så här, jag vill svara på en annan fråga först, för jag tycker det är viktigt. Okay. När man är liten, då har man ju sina föräldrar. Och så kanske man har syskon också. Och när syskonen har gjort någonting, då går man till pappa eller mamma och skvallrar. Man vet att mamma eller pappa kommer ju ta tag i det där då. I Sverige är det lite samma sak. Vi är vana med att det finns ett trygghetssystem, ett välfärdssystem. Så att när vi har ett problem, då sitter vi och gnäller med förhoppningen om att någon, och någon är ju redan död sedan många år tillbaka som ni vet, ska ta tag i det där. Ska vi kunna lösa ett problem, då måste vi istället lösa det själva. Vi måste alltså fixa det själva. Och då hjälper det inte att sitta och prata om hur många som våldtas och dödas och skändas. För det enda som händer är att tusentals unga flickor och män, även äldre för den delen, blir totalt desillusionerade och känner att ja, men det är kört. Sverige är kört från land. Vi kommer dö ut. Vi kommer förintas. Det är lite som att i ett krig att gå ut och tala om hur värdelösa våra egna är och hur dåligt det går i kriget. Och så klappar man dem på axeln och säger, men fortsätt kämpa vidare ni. Det här ska nog gå bra, kanske. Mm. Mm. Att jag vill se mer av en positiv attityd där vi diskuterar lösningar. För att i att diskutera lösningar, det ligger väldigt mycket positiv energi. Det ligger väldigt mycket positiva känslor. Människor som håller på och bara diskuterar problem. Jag säger inte att vi inte ska göra någonting, för det ska vi absolut göra. Men när man bara gör det, då blir man blir lite bitter, man blir negativ. Man blir som vissa människor som har fastnat i sina sjukdomar. De bara ältar sina sjukdomar och de har inget intresse av att bli friska. De blir jobbiga, det är sådana man bara vill undvika. Det kanske var en dålig beskrivning, men det var den enda.
Nej, jag förstår vad du menar. Men jag vill bara säga det också.
Jag skulle bara vilja ha svar på frågan jag ställde först och främst innan vi går vidare. Nej, för jag antar att det du menar med det du säger nu, det är att du vill ha mer fokus på lösningar, mer fokus på gemenskap bland svenskar och liksom, du vet, positiva initiativ. Vad kan vi göra för att lyfta oss själva, stärka vår gemenskap, allt det här. Men min fråga var egentligen, vad tror du att det beror på att fientligheten blivit så mycket mer synlig de senaste, säg, 2 åren?
Därför att det har blivit mycket värre. Makthavarna har ju under lång tid arbetat för att svenskarna ska förlora sitt land. Och det är klart, det har funnits ett visst motstånd. Saker tar ju tid. Men nu har det ju börjat eskalera. Nu har det ju kommit hit hundratusentals invandrare varje år. Det är klart att problemen blir större. Så att det är ju naturligt då att vi får läsa mer våldtäkter och mer av det och det och det. Det är helt naturligt. I början så såg vi inte lika mycket. Det finns inte ett område i hela Sverige som inte har drabbats. Möjligtvis något litet, men det är inte många ställen.
Mm. Kan det också vara så att svenskarnas dåliga självförtroende, eller vad man ska säga, självkänsla, känsla för den egna gruppen överhuvudtaget, att det i sig öppnar upp för angrepp, om man säger så?
Den solidariteten som har funnits hos svenskarna, den har varit helt fantastiskt stor. Men den har slagit sönder de sista 10-20 åren. Så att från början hade vi en otroligt hög solidaritet bland svenskar. Det har också gjort oss ett av världens mest framgångsrika folk. Mm. Trots att vi har varit ganska få invånare här. Men nu den senaste tiden så har vi slagit sönder den. Och mycket är vi själva ansvariga för det. För vi bara klagar och gnäller. Vi sitter på olika forum och sociala medier och gnäller och klagar. Och så fort det är någon som sticker ut näsan och säger att vi ska göra så här. Ja, då kommer det en hel flock med människor att tala om att det är fel. Jag är ju ett jättebra exempel. Jag tycker att vi ska jobba lite mer icke-traditionellt. Och för det har jag blivit anklagad för alla möjliga saker som inte ens är i närheten av sanningen. Av egna personer. Det är helt uppenbart att den strategin vi har använt de sista 20, 30, 40 åren, den har inte varit speciellt framgångsrik. Det är bara att titta på vad som händer i samhället. Så att det är alltid svårt att vara nytänkande. Det är alltid svårt att tänka i nya banor. Och vi svenskar måste vara snällare mot oss själva. Vi måste vara snällare mot oss själva. En människa som hela tiden pratar med sig själv och säger att han är dålig och värdelös. Jag menar, vad blir resultatet? Man blir dålig och värdelös. Men om man istället talar om att jag är duktig, jag klarar det här, jag fixar det här. Jag har ju jobbat som coach eller jobbat som coach och jag håller på med personlig utveckling. Och vet att det är språket man använder till sig själv som också den personen man sen blir. Och svenskarna och svenska nationalister eller sverigevänner, de bara klagar och gnäller och klagar och gnäller. Hur ska utkomsten av det kunna bli något bra?
Ja, nej men du har rätt i det. Men jag skulle vilja säga att det här med lösningar, hur löser man då detta? Alltså jag menar ju att det finns ingen annan lösning än massåtervandring. Alltså det är ju det vi måste arbeta för vi, det går inte, vi kan inte ha så många människor med helt annan kultur med ett inbyggt hat mot oss och vårt samhälle och vårt system i detta landet och hitta lösningar som gör att de slutar våldta oss. Det går inte. Och det finns redan ett parti som heter Alternativ för Sverige som har återvandring som sin absolut viktigaste fråga. Är det inte där man ska sätta in stöten och försöka få in dem i riksdagen, få upp det här begreppet i diskussionen, få herr och fru Svensson att fatta att det är inte liksom folkmord att förmå människor att åka tillbaka till sina egna länder, men det kan mycket väl sluta med ett folkmord på svenska folket och det har svenskar så svårt att förstå.
Ingrid, jag håller med dig om att återvandring är en nödvändighet, men ingen lösning. Det är en lösning längre fram. Lösningen är att ta sig dit så att vi kan skicka tillbaka folk. Det är det som är vårt problem. Även om AFS går ut och talar om att de är för en återvandring, ja, men det är väl bra. Då kan de ju få människor till sitt parti. Men det vi måste diskutera, hur når vi dit? Och många gånger handlar det om organisation. Att kunna organisera de människor som faktiskt har förstått vad det handlar om så att de gör någonting. Vi kommer till det sen, vad jag förstår, i senare fråga. Så många gånger när folk pratar om att de pratar om lösningar så pratar de inte om lösningar nu och här. De pratar om lösningar när vi sitter i makten. Om vi sitter i makten, jag menar, då har vi redan lyckats. Så då kan vi ju skicka tillbaka massor av människor som inte ska vara här och så vidare och så vidare. Men vad gör vi nu?
Hur organiserar vi? Alltså, det var det jag sa, att få människor förstå att detta är fullt möjligt. Det gäller att liksom öppna den delen av svenskarnas hjärnor som hittills har varit. Ja, men det är en naturlag att de ska komma hit och vi måste öppna gränsen. Och vi måste, det är det tänkandet vi måste ändra. Ja.
Men där är jag kanske av en liten annan uppfattning. För de flesta människor jag känner, jag tänker ju väldigt annorlunda mot de flesta andra. Och jag är glad över det. Och det väcker lite, ja, lite upprördhet och lite känslor ibland. Men jag är av den uppfattningen att jag tror inte att svenskarna någonsin kommer fatta det. Eller något annat folk i världen heller. Och jag tror inte att de kan påverka någonting. Och jag bryr mig faktiskt inte. Utan det jag bryr mig om är att de människorna som faktiskt påverkar samhällsutvecklingen, att de börjar göra någonting. För jag vet att alla samhällen drivs framåt av ett litet fåtal procent människor. Det är de som skapar företag och det är de som sätter igång grejer. Och så följer alla. För vi är ju faktiskt i grund och botten ett flockdjur. Så jag kan lova dig, om det finns 10 000 svenskar eller 20 000 eller 50 000 som kommer gå ut på gatorna, så lovar jag dig, så kommer resten komma dit, men de har ingen aning om varför de står där. Men de kommer hurra med oss och säga att de har hållit med oss hela tiden. Trots att de gick i samma demonstration, togs emot oss lite tidigare. Mm. Och det har man ju också gjort forskning på som har visat att när man börjar demonstrera så det är så att man kommer till en viss punkt, då kommer människor gå ut och demonstrera i demonstrationstågen, inte för att de tycker det, utan för att man vill inte vara utanför. Det finns massa experiment, bland annat på en strand, när någon går fram och dansar så kommer det en till, har ni sett det? Ja. Och kommer tredje och fjärde, och plötsligt är alla upp och dansar. Mm. Vi är ett flockdjur. Så att tro att svenskarna ska vakna upp, det tror jag är för, det är helt fel. De flesta svenskar, de följer sina makthavare för att vi är flockdjur. Sen har vi ett stort andel som är fega. Och sen har vi de som är bekväma. Och sen har vi några som får betalt för att mörda sig själv. Det vi är intresserade av, det är de som dig, mig. Och ja, men alla vi som håller på och kämpar. Som har valt att kämpa emot. Att få de människorna och några till utanför att organisera det här motståndet. Sen kommer de andra komma sig själv. De är bara följare. Jag vet att det låter konstigt och kanske inte håller med, men det är min åsikt i alla fall.
Nej, jag tycker inte att det låter konstigt. Jag tror du har helt rätt i den analysen. Har vi fler frågor, Maria?
Inte vad det gäller detta. Jag skulle gärna vilja gå vidare och prata lite om Education for Future. Ja, nej, om du ska beskriva E4F som vi säger, som är insatta, och er verksamhet, bara kort, Tobbe. Vad är det ni håller på med egentligen?
Jag kan inte säga det, för att jag är inte, som folk tror, någon som håller på specifikt med det projektet. Jag har varit med och hjälpt till. Jag menar, jag har varit delaktig i många projekt. Och jag har blivit anklagad för allt mellan himmel och jord. Att organisera NMRs demonstrationer, vilket jag aldrig haft att göra med. Eller att jag har legat bakom startandet av svenskarnas parti, vilket jag inte heller har haft. Och så vidare, och så vidare. Och jag säger det än en gång. Jag har varit en hjälp till E4F. Ja. Det jag däremot skulle vilja berätta lite om, det är en väldigt fin idé och tanke som Eva Nomell har berättat för mig om. Och det är att den 10 april så ska de tydligen anordna en antirasistisk insamlingsgala. Och den är, så att säga, syftet med den är att uppmärksamma svenskfientligheten i Sverige. Så man kommer alltså samla in pengar till utsatta grupper i samhället. Och när vi pratar om utsatta grupper här, då menar vi inte de traditionella grupperna som makthavarna lyfter fram. Utan nu menar vi svenskar eller vita människor. Det vill säga människor som blir utsatta för rasism och diskriminering. Det handlar om allt ifrån ungdomar som blir utsatta för rasism i skolan, eller den äldre tanten som inte får tandvård för hon har inte råd, utan invandraren, han får gratis. Eller våldtäkter som är etniskt betingade, eller rasism mot vita svenskar bara på grund av deras hudfärg. Eller sådana saker som all diskriminering som sker på arbetsplatser, när invandrare går före i kön. När man säger att du får jobbet för du är invandrare, men inte du som är svensk, därför att ni, och så vidare och så vidare. Och jag tycker det här är ett väldigt gott och bra initiativ, och jag hoppas att det är så många som möjligt där ute som håller på att organisera sig för att rädda yttrandefriheten och demokratin, och även svenska folket, att de är med och hjälper till. För att det här är ett väldigt, väldigt fint initiativ, precis som Bok- och mediamässan var ett väldigt fint initiativ. Vi behöver sådana gemensamma plattformar för att kunna göra vår röst hörd. Ibland
Gala.
Så bra.
Gala brukar man då. Man brukar tänka på artister som sjunger, och så samlar man in pengar under tiden, och det är oftast i direktsänd tv. Kommer du att påminna om det, eller hur ska den här galan se ut?
Jag kan inte svara på det faktiskt, jag är inte insatt i det. Jag är inte med i någon planering där. Men däremot så har jag förstått det som att man vill väl att det ska vara typ som sportgalan. Nu vet jag inte riktigt hur det blir nu i och med att det finns coronarestriktioner, men jag kan tänka mig att blir det inte av då, då kanske det flyttas fram. Eller så kanske det blir en annan form. Det vet inte jag. Men jag kan tänka mig att det ungefär ser ut som sportgalan. Målsättningen är att det ska bli 2000 personer. Och det är ju, vad jag förstår, bortåt över 100 kända Sverigevänner och andra som så att säga kommer att ställa upp på scenen. Och man kommer att ta upp, vad jag förstår, olika typer av personer som representerar de här olika utsatta grupperna. Det kan vara allt ifrån kanske någon som har blivit utsatt för våld, eller någon nära anhörig som berättar hur det är att uppleva sådana saker. Eller kanske människor som har blivit utsatta för hemlöshet och inte får någon hjälp bara för att de är svenskar. Så det finns många olika grupper, och så ska man försöka då få in pengar. Det kommer också vara någon form av prisutdelning där, men jag kommer inte ihåg exakt vad den innebar. Men någonting att man ska dela ut priser till människor som har gjort mycket bra saker för Sverige. Men det känner jag inte till detaljer.
Nej, vi får helt enkelt intervjua Eva Donnell när den närmar sig, så får vi lite mer detaljer. Ska vi då istället, jag vet inte, vi har ju pratat om mycket av det som vi hade formulerat som frågor, men så vi kanske ska knyta ihop säcken lite grann genom att fråga, vad tycker du nu, alltså du är ju lösningsfokuserad. Alltså, vad ska människor göra som redan har vaknat upp? De vet att Sverige är på väg mot någon slags kollaps, men de vet inte vad de ska göra. Kan du förklara för dem vad de ska göra?
Ja, om jag bara fick säga en enda sak som en person ska göra som har vaknat upp. Så är det att ställa sig en fråga, eller egentligen är det två frågor. Och det är, vad kan jag bidra med? Och sen när han har kommit fram till det, eller hon, gör det då. Exempelvis så kommer kanske en person fram till att jag skulle kunna tänka mig att bidra med pengar. Gör det. Stoppa inte där, utan gör det. Men det räcker med att man bidrar med en krona per dag. Om alla som röstade på SD eller Sverigevänliga alternativ skulle göra det, då skulle vi få in nästan 400 miljoner kronor per år. Bara för en krona per dag för varje person. Men gör det. Eller om man kommer fram till att man kanske vill bidra med sin tid och sin kompetens. Gör det. Det finns massor av alternativmedier och andra organisationer som behöver skapas och behöver hjälp. Titta på alternativmedia. Vi behöver duktiga skribenter, journalister, filmare, redigerare och allt vad det är. Om ni jobbar med det i er profession, hjälp till. Dra ett stort i stacken. Man kan göra det anonymt. Mm. Så det tycker jag, det är väl mitt råd till alla de här som har vaknat upp. För jag tror att vi ska fokusera på de som har vaknat upp och inte i första hand på de som redan har vaknat. Utan de som inte är väckta. Mm. Det är de som har vaknat och sitter där. Se till att få dem i arbete. Får vi dem i arbete, då kommer vi ta tillbaka Sverige väldigt fort. Jag är helt säker på det.
Det var min följdfråga som kom upp i huvudet direkt. Att jag ville höra vad du tycker om. Hur mycket energi tycker du att vi ska lägga på de som sover fortfarande?
Ingenting.
Nej,
absolut ingenting. Jag vet att det är kontroversiellt. Men nu är det så här, det finns två orsaker till att vi inte ska göra det. Det första är att samhällsutvecklingen i sig själv kommer att väcka även de mest svårväckta. Det är ju liksom ett spelande piano. Det är knappt man kan gå ut på gatorna numera. Och de som inte har vaknat om några år, de kommer förmodligen aldrig att vakna. För de vill inte vakna, eller de är för fega, eller så förnekar de sanningen. De går och röstar på Miljöpartiet även om de är SDR eller AFSR i hjärtat. De vill vara goda.
Mm.
Men det andra är också att vi har alternativmedia idag. Och 99% av alternativmedia, de fokuserar ju på att beskriva problematiken. Så att de människorna vaknar genom alternativmedia. Och sen alla människor som snackar sinsemellan. Det vi behöver lägga den lilla tid vi har, det är på att väcka de som redan, så att säga, som redan har vaknat. Och bara sitter där och ställer sig frågan, vem ska jag höra av mig till? Vad kan jag göra? Hur kan jag hjälpa till? Det är så många människor där ute som har ringt till SD eller AFS eller någon annan organisation. Och de ringer, det är ingen som svarar. De skickar ett mejl, det är aldrig någon som kontaktar dem. Tusentals människor som vill hjälpa till. Så problemet är ju att vi inte sätter dem i arbete. Potentialen för det vi pratar om, yttrandefrihet, demokrati, en annan invandringspolitik, att man får liksom känna sig trygg i sitt eget samhälle, den är enorm. Det är bara det att vi måste sätta folk i arbete så vi kan jobba för att förverkliga den här politiken. Så säger jag i alla fall.
Då är det kanske det du ska starta istället för ett yttrandefrihetsparti. En slags här hjälper du till linjen. För att jag menar, vi får också väldigt många sådana mejl från människor som skriver, jag vet inte, jag vill göra någonting men jag vet inte vad. Nej, alltså Maria, jag har för liten verksamhet för att vi ska kunna liksom... Vi tar emot artiklar och sådär, debattartiklar och så, men annars så är det ju vår verksamhet. Jag tror att det skulle verkligen vara någonting, ett ställe dit folk kan höra av sig och säga, jag kan filma, jag kan redigera, jag kan göra det och det och det.
Jag tycker det är, Ingrid, det är en fantastiskt bra idé och det är också ett projekt som jag gärna skulle stödja. Det är jättebra. Mm. Men för att det ska vara möjligt så måste det finnas en vilja i rörelsen att visa att säga... Att man vill ha den hjälpen. Mm. Låt oss säga om ni behöver någon form av hjälp med någonting. Då måste ju vi kunna kommunicera. Så att när någon ringer. Låt oss säga att jag hade startat en sån organisation. Då måste ju vi kunna kommunicera. Så du, ja, men nu har vi en kille eller tjej som skulle kunna göra det här.
Mm.
Det är tyvärr inte så att alla i den här rörelsen har lust att kommunicera. Utan det finns en hel del som sitter själva i sitt lilla konungaslott. Och ser alla andra som sätter igång och kämpar för Sverige som ett hot. Istället för att vi ser att, titta, vi kan hjälpas. Mm. Man behöver ju inte sitta ihop. Man behöver ju nödvändigtvis inte jobba i samma organisation. Men ibland tjänar man faktiskt på att samarbeta. Konkurrens är bra, men samarbete är också bra. Samarbete kanske till och med är bättre. Jag menar, lära av vänstern. Titta på vänstern. Alla de antirasistgalerna, alla liksom demonstrationer och allt skit de har haft genom åren. Hur framgångsrikt har inte det varit för deras mål? Att förstöra Sverige. De har samarbetat. Sossar, kommunister, folkpartister. Och det här samarbetet har blivit större och större. Det är så de har lyckats ta över Sverige. Mm. Men många då Sverigevänliga grupper, det enda de lägger ner sin tid på det är att kritisera andra. Vi ska ju istället se, vad har vi gemensamt? Ibland ska vi fokusera mer på vad vi har gemensamt och mindre på vad vi inte är överens. Mm. Det här nazisnacket om att folk är nazister hit och dit, jag tycker bara det är larv. Jag tänker, jag sitter hellre i en skyttegrav med en nazist eller en kommunist eller vem som helst. Så länge han jobbar för yttrandefriheten, om han nu skulle göra det, det kan man ju fråga sig. Men om det är så att han gör det, då jobbar jag gärna under samma. Titta på Socialdemokraterna, hur många år har inte de stått tillsammans med extrema element och jobbat för samma sak, det vill säga förstörandet av Sverige?
Ja.
Eller hur?
Har de
tagit avstånd från varandra? Nej, aldrig. Jag tycker Granskning Sverige satte fingret på det här på ett väldigt bra sätt. De ringde upp och så frågade om våra makthavare, tar ni avstånd från kommunism? Mm. Jag kan inte minnas att en enda gjorde det. Nej. Varför gjorde de inte det?
Nej, det är en verkligt intressant fråga. Varför gör de inte det?
Varför... Ja, men det är självklart varför de inte gör det. De gör inte det därför att om de börjar ta avstånd, då kommer de få ta avstånd. Då kommer de vara där vi befinner oss. Mm. Vi tar avstånd från vår egen skugga i vår rörelse.
Mm. Ett mycket stort problem, Tobbe, jag var ju inne på det på bokmässan som du kanske minns, att vi måste ha mer samarbete och inte vara så ängsliga, bara sig inför varandra eller hålla på och fria som stora delar av den så kallade högern gör hela tiden efter vänsterns acceptans och gillande, utan jag håller med dig till 100%, vi måste bara
får jag ta upp ett exempel? Vi hade en kille och han trodde då att jorden var platt. Mm. Och vi hade med honom i ett sånt här diskussionsforum. Det var någon som tyckte, jag vill inte ta bort den här personen. Han är ju bara jobbig och han tror att jorden är platt. Och så bara prata lite om ödlor också. Då sa jag så här till alla att det är väl ganska bra med honom. Han är väl vårat lackmuspapper för om vi verkligen är toleranta på riktigt. Mm. Förklarar vi inte av honom, då blir vi precis som makten. Nästa steg är att någon är för extrem eller någon är för liberal. Låt folk vara med. Och den där människan då som kanske inte har alla hästarna hemma, om de nu har det. Antingen visar sig framtidigt att de har rätt, att jorden är platt. Det tror inte jag tror att den är väldigt rund. Men förstår ni vad jag menar? Yeah. Jag tror att det är viktigt att vara tolerant. Jag tror att styrkan vi har, det är sanningen. Och det är att vi är toleranta. För de som styr idag, de är ju totalt intoleranta.
Ja. Och det finns en annan väldigt bra sak med att ha med folk som tror att jorden är platt eller att det är rymdödlor som styr och så. Det är nämligen då att då får man liksom träna sig på sina egna argument, för att jag vet inte om alla svenskar skulle kunna föra fram de rätta argumenten och bevisen för att jorden faktiskt är rund. Men vi vet alla. Och det är det som är så bra, att liksom stöta och blöta sina argument mot människor som har en, tycker man själv, helt galen världsuppfattning.
Ja, jag håller ju verkligen med. Jag fick verkligen testa det där när jag pratade med en av mina bättre kompisar, ringde upp till mig och började prata om någon väldigt konstig teori som jag inte ens kommer ta upp här. Och min spontana reaktion var att säga, men sluta nu. Är du knäpp eller? Så tänkte jag, så där kan jag inte säga.
Nej.
Ja, men jag lyssnade. Sen hade inte jag tid att lägga ner jättemycket tid på det här när det kommer fram till. Men jag vill ändå visa honom respekt. Jag menar precis på samma sätt som jag vill att han ska visa mig respekt. Och det är väl det vi har tappat idag, det respektfulla samtalet.
Yeah.
Jag är hellre gillad av den mest extrema nationalist än jag är av Expo. De vill jag ju bara bli ogillad av.
Usch, ja, det är ändå en Expo skriver något positivt om mig, då ska jag lägga ner all min verksamhet, för då har jag verkligen misslyckats.
Ja, men precis. Nej, men det är någonting som jag tycker är viktigt.
Mm. Mm. Ja, men om inte Maria har några fler frågor så tycker jag att vi säger adjö, eller?
Jag känner mig mycket nöjd. Tack för att du ville vara med, Tobbe.
Det är ni som ska tack för att jag fick vara med. Jag är jättetacksam.
Ja, och lycka till med alla dina. Vi vet ju att du är en idéspruta av stora mått. Och vi ser mycket fram emot den här antirasistiska galan som ska hjälpa diskriminerade och rasismutsatta svenskar. Mm. Och till det så får ni ha det så bra och Gud välsigne er.
Tack. Hej då. Hej.